Ja, men hallå och välkomna tillbaks till Varning för barnprogram och den stora, vad kallar vi det?
Kalenderkampen.
Ja, just det. Det är jag som är Robban och med mig har jag då idag som vanligt Haggis. Ja, precis. Ja. Så, är du taggad idag för del två utav kalenderkampen? Nu när vi ska debattera, vad blir det? 2000-talets julkalendrar.
Just det, 00-talet har vi denna veckan, så vi ska prata om kalendrar från år 2000 till, vad blir det, 2009.
Yep.
För att hålla oss till rätt årtal.
Ja. Och apropå nollor, alltså, vi har ju genomfört omröstningen på vår Instagram och vem var det som vann förra?
Våra tittare, eller förlåt, lyssnare av julkalenders tittare har ju... då ansett att Sunes jul var den snäppet bättre, men det var jämnt.
Det var det, det var väldigt jämnt, men det betyder fortfarande, med resultatet i hand, jag vann förra kalenderkampen. 1-0 till Robban.
I disagree. Disagree. Det...
vadå, du har ju möjlighet för revansch idag.
Och det ska du ge dig på att du kommer få storspö när vi pratar om våra två julkalendrar. Men vilken ska du prata om?
Jag ska prata om en av mina favoriter från detta årtiondet, vilket är Kaspar i Nudodalen.
Och jag ska såklart prata om julkalendern från 2002, Dieseldrotter och Sjömansmöss. Robban har varit så snäll så att han har låtit mig börja då, som att han fick börja förra veckan.
Och eftersom att jag vann så låter jag ju dig öppna här.
Abo, det... håll truten du. Nu ska vi se. Ja, Dieseldotter och Sjömansmöss. Vad kan man säga om denna fantastiska julkalender? Ja, var börjar man egentligen? Och vi hade ju en liten diskussion i förra veckan om vad för roll som julen spelar i julkalendrar. Och då, framförallt de vi pratat om. Och då tänker man så här, Dieseldotter och Sjömansmöss, minns man den? Den handlar om två barn, Ofelia och Filemon, som är på väg hem till Sverige för att fira jul med sin familj då, eller den familjen de har kvar, det är pappan och mormor då, tror jag det. Och om på den båten som de reser på så finns det ett maskinrum fullt utav små flitiga Dieseldotter och Sjömansmöss. Och en av dem, Dieseldotterna, får veta att när man kommer vi till Sverige så kommer hela båten och liksom frysa till is och de kommer frysa ihjäl om de kommer dit. Och någonstans där sätter det liksom våra karaktärers motivationer. Där julen då spelar den absolut största rollen. Du har våra huvudkaraktärer som vill komma hem och fira sin jul. Och du har andra karaktärer som aktivt kämpar emot att komma till Sverige och missa julen och vända båten åt ett annat håll. Och ja, vad mer kan man då säga att om man kollar på ett samband då mellan julen och Dieseldotter och Sjömansmöss? Jo, det är ju såklart då familj. För vi har som sagt våra huvudkaraktärer som separeras från sin pappa och blir nerkrympta och neddragna i det här maskinrummet bland alla Dieseldotter och Sjömansmöss. Och samtidigt har du massa andra karaktärer som... bland annat då Lucky Closet som är lite av julkalenderns huvudantagonist som också är en ganska tragisk karaktär som egentligen under allt det här elaka är en väldigt ensam och känner sig ganska oälskad i många stunder. Och som sagt, julen har ju... familjen betyder ju väldigt mycket för många under denna högtid. Och därför tycker jag, som mitt första och största argument, att det här är en riktigt bra julkalender som sätter, vad ska man säga, sätter en bra standard för julkalendrar. Nu ber jag om ursäkt att jag rabblar på så jävla länge, men Robban, du får köra på.
Det är ingen fara, för jag håller faktiskt med dig här om att familjen är ändå en rätt så bra och viktigt tema för julen. Men vet du vad som också är väldigt mycket bra för julen och jultemat när man har en julkalender? Det är ju just det, jullov. Och vad det är, liksom, inte en julkalender då, om man inte får ha en julkalender som handlar mer eller mindre om vad som händer på det längsta jullovet som någonsin skett, det vill säga under hela december månad. För Kaspar i Nudedalen, julkalendern från 2001, om jag inte missminner mig.
Stämmer.
Utspelar sig då i den lilla byn Nudedalen som ligger uppe i Norrland. Den är så liten att den inte ens finns med på kartan. Och handlar ju då om den unge Kaspar som bor tillsammans med sin morfar, som spelas utav Per Oskarsson. Och det handlar ju egentligen mer eller mindre om att Kaspars morfar har slarvat bort ägandekontraktet till sitt hus, som är ett litet fin stuga i utkanten utav Nudodalen. Och den elaka stadsplaneraren, tror jag till och med han är, Åke Åhman, vill ju demolera Kaspar och morfars hus för att bygga ett stort hotell där, så han kan dra in massa folk till Nudodalen så det kan få växa och bli en riktig metropol. Så vad gör man under det här långa jullovet då, om inte bara så här enkla små saker som delta i en fisketävling, bygga pepparkakshus och absolut annat sånt supermysigt man gör? Jo, man försöker ju även bryta sig in hos Åke Åhman och sno ritningar som och papperna som bevisar att Kaspars morfar faktiskt äger huset och han kan inte riva det. De har ju då såklart fram till julafton på sig, för att av någon anledning så har man inte 30 dagar på sig att flytta ut och hitta äganderätten för ett hus, utan man har bara 24. I grund och botten, en julkalender behöver kanske inte alltid ha en handling för att vara så mysig, utan det kan vara liksom så här, hela grejen att den inte har en handling är själva handlingen, och sen så händer bara saker runt omkring som gör att serien ändå får en röd tråd och blir bara mysig i allmänhet, för att du har så pass färgstarka karaktärer så som handlaren Atom-Ragnar, som spelas av Johan Ulveson, och av den enkla anledningen kallas för Atom-Ragnar för att han inte tror på atomer som gör upp hela världen, så byggstenar enligt forskningen. Vilket leder till väldigt spännande och intressanta konspirationsteorier från just den här handlaren.
Ja, du har ju i alla fall en poäng där, att det här med Åke Åhman och när du berättar om att skapa Nudodalen till en metropol, så kommer vi ju osökt in på det som kanske inte är så superbra. Det beror på vad man frågar, men en annan stark modern koppling till julen, det vill säga kapitalismen. Mm. Och den porträtteras på lite olika sätt i den julkalendern, för att kapitalism dåligt är väl konsensan, kontentan där, menar jag. Nej, jag vet inte om jag håller med dig där om att en julkalender utan handling fortfarande kan vara särskilt bra. Jag föredrar mina julkalendrar med ett välskrivet manus och en intressant följetong att följa. Men vad vet jag? Vissa har kanske inte lika bra smak.
Men sen är det ju också så att liksom så här, hela den här genren som en julkalender som Kaspar i Nudodalen trillar in i kallas ju Slice of Life, och det är ju en sån serie som har en mer möjlighet att ses om i repris flera gånger, för att man kan se serien i både sin helhet, men man kan också bara se lösryckta avsnitt då och då, för att just det, handlingen spelar inte så mycket roll, utan man kan bara återvända till Nudodalen och uppleva de här mysiga och spännande stunderna med Kaspar och hans morfar.
Nåväl, om vi nu ska prata om sånt som vi tycker är exceptionella med våra respektive julkalendrar, så går det ju inte att prata om Dieseldotter och Sjömansmöss utan att prata om stilen på denna julkalender. Vi har haft så många julkalendrar där det är, som du säger, stugor och snö och snögubbar och jultomtar och granar. Men istället, vad får vi i Disidrottaren och Sjömansmöss? Vi får ett härligt och riktigt stilfullt maskinrum. Djupt ner i en båt, i en värld som vi storvuxna människor aldrig skulle kunna sätta våra fötter, i alla fall i den storleken som våra karaktärer gör. Men som sagt, stilen och såklart rekvisitan, kostymen, masken, allt i den här julkalendern är så speciellt och så ovanligt från det vi normalt vis sett. Och nu när man har suttit och kollat på det här även i vuxen ålder så inser man att tanken som gått in i att skapa dekor och kostym, allt sånt litet ner till minsta detalj, är så väl genomtänkt och i stundtals riktigt, riktigt klyftigt. Och det är någonting vi inte ser allt för ofta i julkalendrar. Så där ser jag definitivt att kreativiteten får verkligen flöda.
Det kan jag hålla med dig, men det går att säga om fler serier än bara Dieselot och Sjömansmöss. För jag menar, det finns ju få saker som så här är så ikoniskt för en julkalender som julälgarna ifrån Kaspar i Nudodalen. Kaspar och hans morfar, de gjorde ju älgar som ser ut som dalahästar i trä och sålde. Och det var ju någonting som var så ikoniskt för hela serien att även själva, vad ska vi kalla det? Symbolen för spelet som släpptes, som var ett exceptionellt julkalenderspel, ska vi tillägga. Jag tror det är det mest genomspelade spelet jag spelade till julkalendern på flera år faktiskt.
Jag vill minnas att det var en game-breaking bug i det spelet som gjorde att jag inte kunde klara av ett visst luktspel. Det var frustrerande.
Ja, jag minns bara att...
Och hör sen.
Ja, okej, då drar vi streck i debatten där då, tycker du igen?
Tyst! Jag har ett... Jag får ta mitt bonusargument.
Okej då, varsågod.
Det anser att Dieseldotter och Sjömansmöss är en mer minnesvärd och därmed älskvärd julkalender. Plus, det är ett original. Inte som din Nudodalskalender som bygger på någon bok. This was made for julkalender. Tack.
Jag har inget motargument på det, för att jag, Kaspar i Nudodalen, bygger på böcker utav Mikael Engström. Och bara, precis som Pelle Svanslös, som är en av de mer minnesvärda kalendrarna från sin period, så är ju det faktiskt ett vinnande koncept. Och det behöver ju inte göra serien mycket sämre än det. Och se på Petsson och Findus och Tomtemaskinen, där har du till exempel på någonting som är baserat på böcker.
Ja, Greveholm var inte baserat på något tidigare, och se hur bra det har gått för den.
Och även Sunes jul som vann.
Well, okej, okay, då drar vi streck i den här debatten. Vi kommer uppenbarligen inte till något beslut här. Vi lägger väl en öppen röstning på Instagram som vanligt och ser vad folk tycker. Då ska vi se hur Dieseldotter och Sjömansmöss totalt utklassar Kastar och hans morfar och deras älgar.
Hej, hej.
Ha det bra så länge.